God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Nu är det över ett första Thessalonikerbrevet. Vi har kommit till del 12.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen när vi ska börja på den 12:e delen utav första Thessalonikerbrevet. Men de två sista gångerna har vi ju knappt varit inne på Thessalonikerbrevet och inte idag heller. Och det beror på att här i första Thessalonikerbrevets den sista versen av den första huvuddelen, alltså kapitel 3, vers 13, så talas det om Jesu återkomst. Och då har vi gjort ett avbrott för att få lite mera bakgrundsmaterial till det här med förväntningarna. Så att två gånger har vi talat om det judiska hoppet, vad judarna väntade på. Och det har vi tagit så pass noga så att, och skälet till det är att jag tror att de första kristna tog över det hoppet. Så de första kristna hade samma hopp som judarna hade, deras samtida judar hade. Fast de kanske förstod det på ett annat sätt, men det var ändå samma hopp om ett jordiskt messiasrike. Och idag så ska vi då börja på det kristna hoppet. Men vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får läsa i ditt ord och ta del av vittnesbördet om dig och om din frälsningsplan. Vi förstår att allting är uppenbarat i Jesus Kristus, men också att det är mycket som vi inte begriper, mycket som vi inte har inblick i helt enkelt. Vi ber att du gör oss ödmjuka inför ditt ord och öppnar våra sinnen så mycket som var och en av oss behöver för att vi ska kunna gå vidare med glädje och med frimodighet på den väg som du har kallat oss att gå. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Vi slutade där förra gången med att jag påstod, jag säger påstod för att när vi talar om de här yttersta tingen så är det inga självklarheter, därför så vill jag inte vara allt för generell. Jag ska redovisa sedan hur jag tänker själv kring det här, men försöka redovisa hur bibelutläggare genom tiderna har sett på det, så att jag inte ska liksom färga det för mycket med mig själv. Så jag hoppas jag kan göra en skillnad på det där. Men då sa vi det, påstod jag det förra gången, att de första kristna, de tog inte intryck av den västerländska filosofin, utan de tog intryck av gamla testamentet och den hebreiska, den gammaltestamentliga traditionen. Det var ju deras tradition och det var den de var fostrade i. Och Jesus, vad jag begriper, har inte gått emot den, utan han har fullbordat den. Och därför så är det rätt så naturligt att de första kristna lever vidare i samma tradition och i samma hopp. Det där kom ju att ändra sig, men först på 300-talet när den västerländska kyrkan tog över och när man ställde det judiska folket åt sidan. Men så var det ju inte från början. Från början var det ju bara judar som hade, eller var ju framförallt judar som hade fått del av evangeliet. Så det var så vi slutade. Sen finns det en sak till som jag kanske ska påminna om, eller som är repetition. Och det är det att det judiska hoppet, de gammaltestamentliga förväntningarna, de gammaltestamentliga profeterna, de talade aldrig om det som vi uppfattar som kyrkans tid. Utan de ser ju det judiska hoppet och så väntar de på Messias, och när Messias kommer då ska riket upprättas. De erkände ju inte Jesus som Messias. Så det var den förväntan som levde kvar, och det var den förväntan som man fortfarande lever i, att Messias ska komma och upprätta riket. Medan vi då tror att Jesus Kristus är Messias, det vill säga att den yttersta tiden har börjat redan här och nu. För vi väntar ju inte bara på det himmelska livet, utan vi har tagit emot och har börjat leva det himmelska livet redan här i tiden. Och det har vi gjort nu i snart 2000 år. Och därför så har det uppstått en mellantid, det vi kallar för kyrkans tid eller församlingens tid, som inte var förutsagd av de gammaltestamentliga profeterna, men som rent historiskt faktiskt är på plats. Och då är det frågan om hur man ska förstå den här mellantiden. Jag har slagit upp här andra Petrus brevet kapitel 3, som handlar om Kristi återkomst. För det är ju så att den här mellantiden, som alltså inte var förutsagd men som uppstår i och med att riket inte är upprättat, om det nu inte är upprättat genom evangeliet, för det skulle man ju kunna tänka sig. Jag ska återkomma till det. Men här uppstår ju då ett antal frågor, och det är ju därför som Paulus skriver som han skriver i Thessalonikerbrevet. Han säger att de ska vänta på Kristi återkomst och att Kristus snart kommer. Och på samma sätt är det här i andra Petrusbrevet kapitel 3. Det ser ni i vers 4. Ja, vers 3 börjar ju meningen i, där skriver Petrus: framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor och frågar, och så vers 4, hur går det med löftet om hans återkomst? Så ni ser att den här frågan fanns där, och de allra, allra, allra första kristna, de kanske inte ställde den frågan, för de väntade ju att han skulle komma precis vilken minut som helst. Men när tiden går, då växer sig den här frågeställningen allt starkare. Och då står det längre ner i vers 8: glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år, och 1000 år är som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, men han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Där har det alltså, ska få tid, alla ska få tid. Där har det kyrkans tid, där är den här mellantiden. När Petrus skrev det här och när de tog emot det här brevet, så kanske de inte tänkte 2000 år. Vem vet, det kanske blir 3000 år. Det finns ingen uppfattning om det. Så på så sätt är det skönt att läsa det med att en dag är som 1000 år och 1000 år är som en dag. Men hur som helst, här finns alltså en mellantid. Den mellantiden tycker jag att man kan se redan när Gud kallar Abraham. För då står det så här att genom Abraham, löftena som ges till Abraham, förbundet som ingås med Abraham, ska i fas 1 ska det växa fram ett stort folk. Men sen i fas 2 så ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och det är ju det som sker när Abraham får sin son Isak, löftesonen, så är det en förebild för den sonen som sedan kommer, den sista sonen så att säga, Jesus Kristus. Och så fullbordar han den här första fasen. Det är ett stort folk, och så börjar en ny fas, nämligen då alla släkter på jorden ska bli välsignade. Evangeliet ska gå ut till alla folk, inte bara stanna kvar i det judiska folket. Jesus talar ju också om en sån mellantid, eller om en sån missionstid. Jag tänker på just de där orden som jag citerade, att evangeliet ska nå ut till alla folk, sen ska änden komma. Så visst finns det väl både i Gamla testamentet och hos Jesus en antydan om en sån här mellantid, om en sån här kyrkans tid. Innan jag tar fasta på det där med de där 1000 åren, för nu måste vi gå över till det kristna hoppet och talet om 1000-årsriket. Men innan jag gör det, så har jag 4 stycken saker jag vill redovisa. Det första är det att bara detta att försöka bena upp alla frågeställningar som nu kan infinna sig är ju ett jättearbete i sig. För här talas om Jesu återkomst, här talas om alltings återställelse, här talas om de dödas uppståndelse, här talas om Guds löften till det judiska folket, här talas om själens odödlighet, här talas om en massa med frågor. Och alltihopa det här hänger ju ihop, för det har med den yttersta tiden att göra, när allting så att säga ska avgöras eller förklaras eller redas ut. Och det är ju det vi försöker göra i förväg. Men de här frågorna om uppståndelsen och yttersta domen och världsalltets slut och tillståndet för de saliga och så vidare, det är ju frågeställningar som inte bara är många, utan de här frågeställningarna finns ju på alla olika områden inom teologin. Om vi sysslar med bibelläsning som vi gör här, då finns de frågeställningarna. Talar vi om kyrkohistoria, ja då finns ju de frågeställningarna där också. Talar vi om dogmatik och om kristen troslära och vad vi ska tro och inte tro, ja då finns alla de frågeställningarna där också. Talar vi om pastoral teologi, alltså själavård och sånt, ja då finns det där också. Talar vi sen om pedagogik och strategier, hur vi ska undervisa om det här, ja då finns alla frågorna där. Så ni ser ju att det är jättemånga frågor som finns på jättemånga olika områden och så alltihopa i ett enda virvar. Så bara det att ta tag i de här frågorna, som vi ju ändå har försökt bemöda oss om här, är ju ett stort arbete. Och inte någonting som vi ska inte räkna med, tror jag, att någon utav oss eller någon annan kan reda ut det här på ett sånt sätt så att sanningen blir klarlagd en gång för alla. Så det är det första jag vill säga innan jag gör en del presentationer. Och det andra som jag vill säga, det är att alla uppfattningar som presenteras, alla uppfattningar som presenteras om den yttersta tiden, om judarnas återkomst till landet, om vedermödan, om Kristi återkomst, om den yttersta domen och så vidare, alla sådana presentationer är egentligen en systematisering av bibelord. Alltså man har en tes, man har en tanke, en förståelse av hur det kommer att gå till eller vad som ska hända. Man har förståelse av till exempel att det judiska folket ska komma tillbaka till sitt land. Och sen plockar man fram alla bibelställena. Men det kan ju vara också som så att ja, vi har en föreställning om att i den yttersta tiden så kommer det bli mycket vedermöda och mycket svårigheter och ett stort avfall. Sen plockar man fram alla bibelställena och systematiserar det och visar det på det sättet. För så måste man ju göra. Så att även om det verkar som att vi går igenom Gamla testamentets olika bibelställen och vi tittar på profeterna och vi tittar på Jesus och vi plockar ihop bibelställen, så blir det ändå till slutet så måste man liksom sammanföra olika bibelställen, alltså en systematisering. Och en systematisering eller en överblick eller en helhetslösning, den vet vi i slutänden inte alltid om den är rätt eller riktig. Och därför så är det, tycker jag, viktigt att man är medveten om det. Och också att man, åtminstone den som undervisar, kan redovisa hur man har tänkt och vilka val man har gjort och varför man har gjort dem. Och det är min ambition, även om det inte kanske är på något väldigt utförligt sätt, så försöker jag ändå redovisa hur jag tänker. Det tredje som jag vill ha sagt innan vi tittar närmare på de här hypoteserna, det är det att vi talar, och det här har varit förlösande för min egen del och gett mig frimodighet när det handlar om den yttersta tiden, vi talar om det kristna hoppet. Alltså inte om den kristna trosläran. Och det är så med ganska mycket när det gäller det kristna livet till exempel. Jag minns, det här är på 70-talet redan, när jag skulle undervisa om hur skriften lär om hebreigdagörelse och tungomostal och andens gåvor och sånt. Och på den tiden, eller redan på den tiden, så var jag noga med att det skulle vara rätt lära, så att säga, för så är jag uppfostrad. Det ska ju vara riktigt det man säger. Och att undervisa om sånt som är om tungomostal eller om helbrägdagörelse så att det blir riktigt och trovärdigt, det är inte enkelt. Så det här var en brottningskamp under ganska många år. Tills jag upptäcker en sak, eller som någonting som blev förlösande, nämligen det här, att när man talar om till exempel tungomostalandet eller att bli fylld med en helig ande, då talar vi icke om en lära, utan vi talar om ett liv. Och ett liv kan, så att säga, äga rum eller förlösas på olika sätt hos olika människor. Och därför kan man inte undervisa om det som en lära. Det är till och med att det finns många berättelser, till exempel apostlagärningarna, om hur människor blir fyllda med en helig ande och talar med tungor och profeterade. Ja visst, det finns sådana berättelser. Men det är ju en berättelse om hur det var, alltså hur det framblev. Det är inte en lära. Och man kan inte göra en lära utav sådana exempel. Så kan man bara skilja på de två sakerna, lära och liv. Alltså ur pedagogisk synvinkel, alltså när man undervisar om det, så är ganska mycket vunnet. För då kan det ju gå till på olika sätt i livet. På samma sätt med det här. När vi talar om den yttersta tiden, så talar vi om hoppet. Så att de olika teorier eller de olika förståelser, de kunskaper vi tycker att vi har, som ju är ett styckverk, det är förhoppningar, om jag säger så. Så här hoppas jag att det ska bli. Inte samma sak som att säga så här kommer det att bli. För det är ingen som vet. Så tänk på det. Och det är därför som jag har satt också rubrikerna här i kompendiet, så att det heter det judiska hoppet och det kristna hoppet. Sen så det fjärde som jag ska säga då också, det är att när vi talar om de här, om den yttersta tiden, och när vi försöker se vad skriften säger om det här, så säger det någonting om min egen syn på Bibeln och mitt sätt att bruka Bibeln. Jag minns under studietiden, nu ganska många år sedan, 30 år sedan, så kom det ut en bok som vi hade som lärobok. Den hette Bibelsyn och Bibelbruk. Och under väldigt lång tid, i alla fall inom kyrkan, så har det ju varit ganska självklart att Bibeln den är kanoniserad. Den är fastställd som våra norm. Det är den vi går efter, det är den vi rättar oss efter. Men när man kom in på universitetet på 70-talet och så fick man ju ganska snart lära sig, eller ganska snart förstå, att det här är ju inte en kristen utbildning. Det här är inte kyrkans utbildning. Utan här sysslar vi med vetenskap. Och när man då ska diskutera vilken syn man har på Bibeln, så kommer det bli olika syner på Bibeln, olika infallsvinklar. Och då använder vi ordet liberal eller konservativ eller fundamentalist och massa olika ord, va? Jag hör alltså till dem som lever kvar i den tron att Bibeln, en samling skrifter, har nedtecknats av kyrkan. Alltså Nya testamentet, som ju skrevs, ja, det första skrevs för kanske slutet på 40-talet, om det nu är Galaterbrevet eller första Thessalonikerbrevet. Och så skrevs det då på 50-talet, 60-talet. Det fanns ju muntlig tradition från Jesus, men det skrevs ner och färdigställdes lite senare. Och först på 100-talet så hade man ställt samman de fyra evangelierna. Och först på 200-300-talet hade man ställt samman de 27 böckerna som finns i Nya testamentet. Alltså Nya testamentet är en produkt utav kyrkan, utav de kristna, utav församlingen. Och det här vänder lite grann upp och ner på många moderna kristna, för vi tänker gärna tvärtom, att Bibeln, ja, det är den boken som fanns från början, och sen ur denna har då uppstått olika församlingar och rörelser. Men egentligen är det ju tvärtom. Det som först uppstod, det var ju Jesu Kristi lärjungar och lärjungarnas lärjungar och de församlingarna, och det är i det sammanhanget som man har tagit tillvara på skrifterna. Så därför så är Nya testamentet inte bara en produkt utav den första kristna traditionen, utan det kan också förstås som en gåva till den första kristna traditionen eller till kyrkan. Och den ska läsas inom kyrkans väggar. Om Bibeln sen hamnar som en studiebok på universitetet, ja, det må väl vara hänt då, men då är den utanför sitt sammanhang. Jag tänker alltså att Bibeln ska läsas inte på ett vetenskapligt sätt i första hand, eller enbart rättare sagt, utan det ska läsas som en produkt av kyrkan och som kyrkans egen bok. Den ska läsas tillsammans med andra kristna För det är tillsammans med kyrkans historia och kyrkans, i kyrkans gemenskap, i överensstämmelse, som vi förstår Bibeln. Vi godkänner inte att det finns människor på universitetet eller inte heller kristna människor som kommer med nytolkningar, utan vi läser den i gemenskap med andra, för den är given till gemenskapen. Det betyder alltså att, det betyder inte att man behöver vara ovetenskaplig, men det betyder ändå att det finns en sorts konservatism i mitt sätt att förstå Bibeln, dess uppkomst, dess bruk, min syn på den hela och så vidare. Så jag läser alltså, jag läser den ganska bokstavligt. Det betyder inte att jag skulle vara så naiv så att, och det är inte kyrkan i stort heller, att man tänker sig att allting är bokstavligt. Ja, men liknelser är ju liknelser, de har en poäng, och då ska man inte fastna på detaljer som ligger vid sidan om poängen. En saltarsalm, det är ju en dikt. Och om det står att träden klappar i händerna, så ska man inte förstå det som att grenarna börjar slås ihop och såna här saker, va. Så man måste ju läsa det beroende på vad det är för genre och för tid. Och det är ingenting konstigt. Men man, som jag brukar säga ganska ofta, att jag läser skriften, jag kan se många olika tolkningar och så, men aldrig så att man upphäver själva bokstaven. För upphäver man bokstaven, då behöver man inte ha kvar bokstaven överhuvudtaget. Kan vi, och det är så, finns kristna som har läst det så, men de har oftast kättar förklarats. Det fanns ju en biskop som hette Markion, han var ju gnostiskt influerad. Han tyckte att Jesusorden, det kunde man behålla. Men, och vissa Paulusord var nog autentiska, men annat tog han bara bort. Rensade ut det, va. Och det gjorde man ju så sent som på 1800-talet, så fanns det teologer, liberalteologer då, som menar att, och det är ju så Jonas Gardell hanterar Bibeln också, eller när han skriver sin bok om Jesus. Då tänker han så här, ja men det, Bibeln kan man inte gå efter. Utan här gäller det att komma liksom bakom Bibeln, tränga igenom Bibeln och så försöka lära känna Jesus så som han förmodligen var. Och så lägger man åt sidan allt annat som man ändå inte kan tro på. Det är hans metod, så att säga. Så han behöver aldrig använda skriften. Utan han, ja, vad han använder, det kan man ju fråga sig. Det är väldigt mycket vad man själv tycker och tänker i slutänden. Så läser inte jag Bibeln. Utan för mig är det här en helig text. En helig text som jag rättar mitt liv efter, den här boken. Jag tror att jag tror inte till exempel att det är 66 olika böcker här. Jo, det är det ju naturligtvis. Första Mosebok och Predikaren och Matteus. Det är klart att det är olika böcker. Men de utgör tillsammans en enhet. Och det här är ingenting som jag har kommit på, utan så har ju kyrkan alltid betraktat det. Det här är en enhet. Och därför så blir profetierna i Gamla Testamentet om den kommande Messias går i uppfyllelse i Jesus. Och när man läser om Jesus så kan man förstå de gammaltestamentliga profetierna på ett nytt sätt. Kan man säga att det är ovetenskapligt? För det är det nog i en mening. Men det är kristet. För det är en enhet alltihopa. En helhet. Och det är också det är därför som det blir som så för mig att när jag läser om den yttersta tiden i Nya Testamentet, så ser jag igenom Nya Testamentet och så ser jag hur det kommer ur Gamla Testamentet. Alltså det hänger ihop. Och då blir det svårt för mig att bortse från alla de här bibelställena som vi läste för en vecka sedan eller två veckor sedan, som handlar om det judiska hoppet. Det judiska hoppet som handlar om ett jordiskt messiasrike. Det blir svårt för mig att bortse från det. Och jag tror också att jag har fog för att de första kristna tänkte som på samma sätt som det judiska hoppet. Och sen är det då frågan om den tesen håller. Men det som jag brukar tänka, om den inte håller, ja, då blir det väl då som det har varit i kyrkohistorien. Då kan vi glömma alla Guds löften till Israel. Då är Israel ersatt utav kyrkan. Och då behöver vi inte bry oss om det som sker i Israel eller ha något intresse för det judiska folket. Fast då uppstår ju i förlängningen ytterligare en fråga, i alla fall hos mig, nämligen vad är det för en Gud som har gett dem så många löften och sen inte håller dem? Så att det är inte bara frågan om teologi och tycka och tänka, utan också frågan om vilken tro har jag på Gud och på Guds makt. Nåja, det där var lite bakgrund som jag kände var viktigt att få med. Och då ska vi gå till Uppenbarelseboken. Därför här är det enda stället där det talas om tusenårsriket. Och det har ju säkert sitt upphov då i de gammaltestamentliga, i de judiska föreställningarna. Och jag tror att vi ska ha det här som bakgrundsförståelse för det kristna hoppet. För här står det ju ganska utförligt. Det står så här, jag läser 1-6, eller 1-7 till och med. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Alltså jag förutsätter då att alla som hör den här texten nu har förstått det, att en av apostlarna, Johannes, han som blev äldst, är på sin ålderdom i fångenskap på ön Patmos. Och på Herrens dag på söndagmorgonen så kommer han i hänryckning. Himlarna öppnas för honom och han ser ett fantastiskt skådespel som han sedan skriver ner. Så det här är en del av den synen. Vers 2. Och ängeln grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Där har du det. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Läser man nu det här bokstavligen så ska alltså djävulens aktivitet stängas av och han ska vara bunden i 1000 år, och när det har gått 1000 år så ska han släppas lös igen. Alltså en tusenårsperiod, tusenårsrike. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Och de har den andra döden inte någon makt. Över dem har den andra döden inte någon makt. Utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Och när de 1000 åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och sen kommer i vers 11 den slutliga domen. Så här får man, om man nu läser som det står, så får man ju helt klart en bild av att Satan blir bunden och det blir frid så att säga i 1000 år, precis som det talas om det i Gamla testamentet. Sen släpps Satan fri och så blir det en stor förlossningsvånda, och så kommer då Herren tillbaka och den yttersta domen, och sedan då himmel och helvete, eller evigheten kan vi säga istället. Så målas det upp här. Och då heter tusenårsriket här, eller 1000 år, det heter på grekiska kilios. Och därför så kallar man det här inom teologin för läran om, eller man talar om kiliasmen. Och det är bara ett sånt där fackord som ni inte behöver lära er. Men ifall ni stöter på det någon gång så vet ni att det är samma sak som tusenårsriket. På latin så heter det millennium. Och det är nog det ord som ni snarare stöter på. I läroböckerna står det kiliasm. Men i vardagligt tal talar man nog mer om millennium, tusenårsriket. Och det här är det enda stället i hela skriften där den här perioden, den här epoken fastställs till 1000 år. Det enda som man i sådana fall skulle kunna komma i närheten av, det var det vi läste i andra Petrusbrevet. Där det talas om Kristi återkomst och det står att en dag är som 1000 år. Och 1000 år är som en dag. Så om man sätter upp nu det här i ett schema, som i en kronologisk ordning, rätt eller fel, men om man gör det som vi har läst, då blir det så här. Nej, förresten, då skulle man läsa 19 kapitlet också, från vers 11. Och det tar jag mig inte tid till, men förspelet då till det vi läste. Kapitel 19, vers 11 till och med 16 handlar om Herrens återkomst. Vers 17 till och med 21 kommer domen över antikrist. Kapitel 20, vers 1-3, Satan fängslas för 1000 år. Kapitel 20, vers 4 till och med 6, de heliga regerar med Kristus i 1000 år. Vers 7 till och med 10, Satan släpps lös men upproret slås ner. Det här med Harmageddon och sånt som kommer in där. Vers 11 till och med 15, den yttersta domen. Och kapitel 21 och 22, nya himlar och en ny jord. Så där har vi det igen. Jag repeterar: Herrens återkomst, domen över antikrist, Satan fängslas, de heliga regerar med Kristus i 1000 år, Satan släpps lös, upproret slås ner, den yttersta domen, nya himlar och en ny jord. Där har du på en tidsaxel. Och det här är egentligen den text som är själva bastexten för alla de här olika teorierna som sedan kommer ur det här. Det finns några olika grundmodeller som jag hoppas jag ska kunna visa er. Tolkningarna av det här, utav de här faserna som har gått igenom, de har ju varierat mycket då, kan ni ju förstå, under kyrkans tid. Men mycket lutar åt att de första kristna väntade på att Kristus skulle komma tillbaka, Messias kommer tillbaka och upprättar ett jordiskt Messias rike. Och då finns det två stycken kyrkofäder, en som heter Papias, som bekänner, två stycken som klart och tydligt säger på det här sättet, att det går till på det här sättet. Det är Papias som levde mellan år 70 och 155, och det är Justinus martyren som levde mellan 100 och 165. Båda de talar om tusenårsriket som ett jordiskt Messias rike. De väntade på det. Jag kan redan nu säga att det finns en annan bok som kallas för Didache, eller de 12 apostlarnas lära. Den är också från 100-talet. Det sägs ingenting om något tusenårsrike. Jag kan ju fundera på, i alla fall nu innan vi har kommit längre och jag redovisar hur jag själv tänker, så kan jag ju fundera på om det kanske var så redan på 100-talet att det fanns lite olika uppfattningar. Sen så fanns det en som heter Ireneus, och han levde mellan 130 och 190. Han tror också att det blir ett jordiskt messiasrike. Men han har tagit över, om ni minns det från förra gången, så talade om att inom senjudendomen så hade man en lära om att det fanns 6 stycken tusenårsperioder. Så uppfattade man världshistorien. Och sen kommer det 7:e tusenårsperioden, och det motsvarar då de 6 skapelsedagarna, de 6 arbetsdagarna, och så kommer vilodagen, helgdagen, tusenårsriket, fridsriket. Det där tog Ireneus över år 130, och det är väl en av de läror, eller om vi nu ska använda en av de föreställningar om det kristna hoppet som har väckts till liv, eller som lever ganska starkt i vår tid, inte minst i västerländsk kristenhet. Den här Didache säger som sagt var ingenting. Och när vi kommer till Origenes, som levde 182 till 254, alltså slutet på 100-talet, en bit in på 200-talet, så förkastar han tanken på ett bokstavligt tusenårsrike. Så han bryter, vad jag förstår, med det som så långt har varit en kristen tradition. Och sen när vi kommer till Augustinus, så går han vidare på den förkastelselinjen, om man får uttrycka det så. Eller man omtolkar det så kraftigt, så att för att göra det enkelt så kan man säga att kyrkan, den här mellantiden, blir hos Augustinus tusenårsriket. Så att kyrkan och kyrkans liv, vi döps ju in i Guds rike och vi lever här och vi får del av Guds ord och Guds ande och vi lever av nattvarden, den himmelska måltiden. Det är så att säga tusenårsriket. Fast då kallar man det ju inte tusenårsriket. Men det man har förvandlat, det omtolkat tusenårsriket till kyrkans rike istället. Vi kan med andra ord urskilja tre stycken olika huvuduppfattningar. Ursäkta. Och en variant från den första tiden i kyrkans historia. Om vi talar om millennium, jag använder det ordet, så finns det tre stycken huvuduppfattningar. Den första uppfattningen säger så här. Den kallas för premillianism. Pre är latin och betyder före. Och det betyder i korthet att Jesus Kristus kommer tillbaka före tusenårsriket. Han kommer tillbaka för att upprätta tusenårsriket och regera med de heliga i tusen år här på jorden. Och det betyder att tusenårsriket upprättas genom gudomlig intervention, alltså genom att Gud stiger ner på jorden i sin messias istället, upprättar tusenårsriket och så regerar med sina heliga. Och vilka de heliga är, det vet inte jag, men där skulle man kunna tänka sig att det är det judiska folket. Lika väl som att man talar om det heliga i kristen mening. Och att det då så att säga går i uppfyllelse under tusen år. Det är premillianism. Sen så finns det, nu ska jag se här om jag behöver ha med någonting mera där. Jag kanske inte behöver det. Sen kommer då det som kallas för postmillianism. Post betyder ju efter. Och det är alla de som tänker som så, att den kristna kyrkan, den kommer att vara så framgångsrik så att den kommer i samma ställning som om den hade världsherravälde i tidens ände. Så att då är kyrkan en naturlig utveckling utav missionen. Alltså alla folk blir mer eller mindre kristna. Det är tusenårsriket. Och så upprättas en sorts världsfred på jorden. Och sådana här tongångar kan man höra. Det kan du höra på nyheterna. Så uppfattar man att det blir en sorts världsfred med en världsledare. I positiv mening menar jag nu. Under tusen år. Och så kommer Kristus tillbaka post efter de där tusen åren. Så du har tusenårsriket. Det liknar ganska mycket. Jag tror att det var en rätt så vanlig föreställning det här i mitten på 1900-talet. Alltså, eller ja, kanske början också för den delen. Alltså att man tänkte sig en sorts utvecklingsoptimistisk teori. Att det skulle bli bättre och bättre. Och sen finns det då, och då har alltså tusenårsriket inte uppstått på grund av gudomlig intervention, utan då är det genom mänsklig kraft så att säga. Det här är två huvudlinjer. Och när du talar med dina vänner eller kommer i olika sammanhang, så kan man höra då vilket håll det lutar åt. Eller en del är ju rätt så bestämda på hur det kommer att gå till. Och sen finns det då det som jag redan har antytt, nämligen amillianismen. A betyder ju anti. Man är emot tusenårsriket. Eller man har satt kyrkan istället för tusenårsriket. Och så gjorde ju Augustinus. Och han tolkade då alla de här texterna som vi har läst, både gamla testamentet och nya testamentet, de tolkar han då bildligt, andligt. Origenes, som var den första som bröt med det här, han tolkade i många bibeltexter överhuvudtaget andligt. Så det var väldigt spiritualiserat. Och det gjorde ju Augustinus också när det kom till tusenårsriket. Så det bokstavliga finns liksom inte riktigt med där längre. Det här med med premillianismen, det som säger att Kristus kommer tillbaka före eller för att upprätta tusenårsriket. Det sker alltså genom gudomlig intervention. Då skulle det här med uppryckandet ske ungefär samtidigt. Och så rycks vi upp Herren till mötes, som det står i första Thessalonikerbrevet. Och sen är man då lite osäker på när han kommer med alla sina heliga, som det stod där också, hur lång tid det går däremellan, eller om det sker samtidigt. I alla fall så tänker sig en del då att då rycks de kristna upp och de heliga där på himlen, och de är med och regerar från himlen. Men på jorden så har det blivit ett jordiskt messiasrike, där framförallt det judiska folket regerar i frid under tusen år. Så då har man en bildlig, en andlig verklighet, om vi kallar det för kristen nu då, och så har du en jordisk som är mera Israels löften som går i uppfyllelse. Och det här, när vi rycks upp och när Kristus kommer tillbaka, om det är en mellantid där, det är där som det finns ju de som kallas för dispensationalister. Det är ett svårt ord. Det kommer med, har att göra med alltså man disponerar olika tider, de här tusen åren. De, eftersom de har tusen år i sina perioder, så blir det ju viktigt för dem att kunna se vad den ena perioden avlöser den andra. Och så också på slutet. Så där är man väldigt noggrann med att läsa in de här tidstecknen då, och kunna tolka dem så att det stämmer, så att säga, med de här teorierna. Jag har faktiskt ett papper på, jag tror jag ska ta och dela ut det nu också. Om ni lovar att inte läsa det för mycket nu, så ska ni få se ett schema på hur det ser ut när de här dispensationalisterna har satt upp det här. Ni får skicka runt det. Jag kommer ha med det i kompendiet sedan också. Det är ett exempel alltså. Dispensationalismer. Det är ett svårt ord där, hörrni. De som hade de här tusenårsperioderna, de räknade då också från det som var kyrkans tid, alltså från Kristi uppståndelse, eller från himmelsfärden där. Då började då de sista tusen år. Det betydde att man hade ju räknat ut att tusen år efter Kristus, då skulle Kristus komma tillbaka. Och det här var en utbredd föreställning bland kristna i allmänhet på tusentalet. Man väntade, alla de som tänkte i de här tidsepokerna, tänkte att Kristus skulle komma tillbaka år 1000, vilket han inte gjorde. Och då fick ju naturligtvis Augustinus och de andra vatten på sin kvarn. Så är det. Sen har man ju då sagt att det ska gå 2000 år innan Kristus kommer tillbaka. Och då har man räknat med att det skulle ha skett vid det här millenniumskiftet. Men så där håller det på. Och så är det då olika tidstecken och svårigheter och problem. Men den bilden som ni nu har fått där, den, vi behöver som sagt inte fördjupa oss i den, men den är ett ganska gott exempel. Jag har fått låna en bok här. Jag har inte den framför mig nu, men jag har fått låna en bok som är skriven utav en som heter Göran Gunner, forskare, missionsförbundare från början, men jobbar, tror jag, på i Svenska kyrkans forskningsråd nu, eller sitter med där. Och han har skrivit en doktorsavhandling om tusenårsriket. Men det är en doktorsavhandling som handlar om hur svenska bibellärare under 1900-talet har undervisat om det här. Och då kan man se hur det har skiftat då genom åren. Men framförallt så har det nog skiftat efter det att det judiska folket började komma tillbaka till Israel. För innan det hände så talar man inte särskilt mycket om det judiska folkets plats. Så i de här fyra, som jag sa nu då, alltså premillianism och amillianism och postmillianism, där talas inte om det judiska folket. Men när judarna börjar komma tillbaka, då får man in ett helt nytt sätt att tänka om det här. Och då börjar teorierna röra på sig. Det pappret som ni har framför er där, tror jag vågar påstå var vägledande för en sån som Levi Petrus. Och den här teorin, om jag kallar den så då, va, den kommer ifrån en irländsk präst som hette Darby. Och han utvecklade det här på det sättet. Men jag hoppas ni kan ni se det nu, om ni har fått hjälp med det, att här ser ni en teori och sen plockar man in bibelställena. Och så ser man hur det stämmer. Så då tänker jag, han, i grund ligger ju det här schemat som finns, som vi läste om i Uppenbarelseboken. Och så plockar man in bibelställen efteråt. Den här Darby, han utvecklade det här ganska så detaljerat. Han kunde till och med räkna på år. Och sedan så fick den här teorin, om jag får uttrycka det så fick den särskilt fäste i Amerika. Under 1800-talet, slutet på 1800-talet, 1900-talet. Och Levi Petrus var ju i Amerika. Och där har han plockat upp det här bland annat. Och haft med sig till Sverige. Det fanns en annan man som höll till inom Allianskyrkan. Alliansen, jag tänker på Fredrik Fransson. Fredrik Fransson var ju till och med lite före Levi Petrus. Men han var ju också i USA. Så de två står så att säga för samma sätt att undervisa. Jag tror inte vi behöver fördjupa oss mera i det, va? Jag har skrivit upp här en del olika saker, men jag märker det att det blir för komplicerat ifall man går igenom detaljerna. Utan jag tror vi nöjer oss med de här i stora drag. Då ska jag försöka avrunda det här och så säga någonting till sist om hur jag tänker om det mera personligt. Jag skulle bara vilja säga som så att när det talas om himlen i Gamla testamentet, det här har jag sagt tidigare, men när det talas i himlen i Gamla testamentet, så tänker man inte det som ett utomjordiskt begrepp. Man tänker inte himlen som en plats, utan himlen är där Gud är, där är himlen. Om Gud nu är mitt ibland oss eller upprättar sin boning ibland oss, då är det som är himlen. Och allt det som sker här i världen, eller Guds rådslut, utgår ju från honom själv. Det vill säga, de kommer ifrån himlen. Så världen styrs, ligger i Guds händer. Gud leder världsordningarna och världsskeendet, och det utgår alltså från himlen. Men det betyder inte från en annan plats, utan det betyder ifrån Gud. Och i Gamla testamentet, när de bygger templet till exempel, så byggs ju Guds hus på jorden. Och det sa jag också när vi gick igenom det här med det judiska hoppet, att det är ett väldigt jordiskt tänkande. Så man tänker inte himlen som en annan plats på andra sidan månen eller solen eller någonting sånt. Det har mera med det västerländska tänkandet att göra. Det som Herren reagerade emot när han var emot att de byggde templet, det var det att hans närvaro, den gudomliga närvaron på jorden, skulle kunna låsas fast inom i en byggnad. Det går inte. Så därför så fick kung David höra att man kan inte bygga ett tempel till Gud. Eller står ju till och med i apostlärningarna, man kan inte bygga en plats i vilken Gud är begränsad, till vilken Gud är begränsad, utan Gud är mycket större än så. Det här följer ju med in i det kristna tänkandet. Det står: ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Kristus är mitt ibland oss. Kristus är mitt ibland oss. Så tänker vi, så säger vi. Tyvärr så tror jag att det västerländska tänkandet har blivit så, alltså västerländska tänkandet, det dualistiska tänkandet med jorden och himlen, har blivit så starkt ibland oss att vi tänker lätt himlen som en plats någon annanstans. Men han är ju mitt ibland oss. Det säger vi ofta. Men om vi verkligen tänker så eller tror så, är jag inte övertygad om. Men så borde vi tänka om vi ska tänka bibliskt. Herren är mitt ibland oss. Och då blir allting väldigt påtagligt, väldigt närgånget. Och jag tycker väldigt underbart. Och på samma sätt då med det eviga livet. Det står i Uppenbarelseboken. Nej, inte Uppenbarelseboken, utan Johannes evangeliet 17, vers 3. Vi behöver inte slå upp det, jag ska citera det. Det står det: detta är evigt liv, säger Jesus, att de har lärt känna dig, den enda sanne guden och den du har sänt. Så evigt liv, det har ju vi tagit emot nu. När vi har fått gemensam kontakt med Gud och fått gemenskap med Gud genom evangeliets ord, genom Jesus Kristus, då har vi det eviga livet. Vi har påbörjat det eviga livet här och nu. Det eviga livet har inte med tid att göra, för tiden är ju lagd under förgängelsen. Det eviga livet är ett tillstånd. Och det kan man ju tänka sig att det är ett tillstånd också efter döden. Att när jag dör och uppstår, så uppstår jag i ett tillstånd, inte i en ny tid. Det här beskrivs som ändå varandes på jorden. Så det är fortfarande knutet till det jordiska. Men eftersom evigheten inte är oändlig tid, utan en relation och ett tillstånd, så finns det de som tänker då det nya Jerusalem eller paradiset. Det är också sånt som vi kan leva här och nu. Men då kvarstår fortfarande frågorna: vad betyder då alla de här löftena som Gud har gett till Israels folk? Så jag redovisa det för er, att jag läser det mera bokstavligt än så. Jag tänker att ja, det är nog så här det kommer att bli. Och jag unnar det judiska folket att få upprättelse. Jag unnar skapelsen att bli återställd. Jag unnar de kristna att få sitta på Israels 12 troner, som Jesus talar om det. Så i stort sett så tror jag alltså att Jesus kommer tillbaka, att det judiska folket återupprättas, att det ska bli frid på jorden i 1000 år, och att Kristus sedan ska komma tillbaka till den yttersta domen. Och nu ska ni få skälen, 6 skäl som jag har här. För det första, skriften, alltså både gamla testamentet och nya testamentet, är ju kanoniserad, det vill säga att vi ska rätta oss efter den. Och då menar jag att det är ingen tvekan om att det i gamla testamentet förväntas ett jordiskt messiasrike. Och det är det, så vi ska förstå Paulus texterna i första Thessalonikerbrevet. Det är så vi ska förstå det här i Uppenbarelseboken. Det är så vi ska förstå en del andra bibelställen också. Att det verkligen kommer att hända. För det andra, annan apokalyptisk litteratur vittnar om hur utbredd den här tron var på Jesu tid. Vi vet det från Henoks boken, vi vet det de här olika apokalyptiska böckerna. Vi gick igenom det förra gången också, vill jag minnas. Att de här föreställningarna var ordentligt utbredda också bland de kristna. Så det här är den allmänna tro som fanns. Inom den rabbinska litteraturen är det också en vanlig föreställning. För det tredje, det råder ingen tvekan om att hela det judiska samhället, särskilt de stilla i landet, de väntade på Guds rike. Alltså i den här bokstavliga meningen. Hanna i templet, Zakarias som tog Jesus barnet i famnen, alla de här väntade ju på det. Och som de lärjungarna sa vid himmelsfärden: ska du nu upprätta riket. För det fjärde, det går inte att ta bort alla texter som handlar om den yttersta tiden. Det går inte att ta bort alla texterna om tusenårsriket utan att man gör mycket stora ingrepp i skriften. Alltså vi kommer inte undan det. Man måste läsa det som det faktiskt står i bokstavlig mening. För det femte, fornkyrkan med dess apostoliska fäder trodde på tusenårsriket. Tron var levande ända fram till Augustinus, egentligen på 400-talet. Och det sjätte och sista, de teser som är rådande inom amillianismen och inom den historiska kyrkan, katolikerna, lutheranerna, de teser som man har att det skulle vara andligt och så vidare, de teserna strider mot all vedertagen bibeltolkning. Man läser inte texterna så för övrigt. Så där finns det alltså 6 stycken skäl som gör att, utan att vara detaljerad, att jag ändå tror på någon typ av jordisk återupprättelse. Och där får vi nog sätta punkt. Jag ser att det är några minuter kvar, men det är inte läge att börja på någonting nytt, utan jag tycker att jag har skrivit ner det här lite mer detaljerat och lite mer med bibelställen och så, men vi går inte igenom det tydligare så, för det blir mycket nog ändå. Men jag har ändå fått en bild av det hela. Jag måste visa, det fanns en som heter Schader som gjorde en sån här dispensation utav de här olika tidsperioderna, liknande det som ni har, som finns med i en bok som gavs ut på Philadelphia förlaget. Här kan man se i detalj. Det gick ju inte att kompiera den, som ni ser, va? Det fanns en man på 70-talet, Lennart, som Folke Torell åkte runt. Känner igen Folke Torell? Han åkte ju också runt med en sån här plansch. Det här är från en bok, Bellfrage, som har skrivit den. Och den här planschen följer med. Här kan man se i detalj. Jag säger inte att det är fel. Det kanske är rätt. Men jag skulle inte våga undervisa om att det kommer att gå till precis så här. Men här finns alla de här epokerna och uppryckandet och upprättandet av riket och så vidare. Så kan det se ut. Ni får nöja er med den där som finns i kompendiet, en liten förenklad variant. Den är fullt tillräckligt för att man ska klämma in både en och andra. Så titta gärna på den där på det, vad ska jag kalla för något, den här planschen som ni har fått, och studera den. Och även om man en del saker skulle vara fel, eller om man flyttar lite hit och lite dit, så är det fortfarande en ganska bra överblick av det hela. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att den yttersta tiden, det är din tid. Herre, du är allting skapare, du är alltings fulländare. Herre, vi ber att du ska göra oss trygga i nuet, och att du ska fylla oss med det kristna hoppet om det dödas uppståndelse, om alltings återställelse och nya himlar och en ny jord. Herre, att du ska göra det här levande för oss. Och Herre, jag vill be inte bara för din kyrka, utan också för det judiska folket och alla de löften som du har gett dem. Herre, tack för att en dag ska hända det som Paulus säger, att då ska hela Israel bli frälst. På en enda dag ska de se upp till honom som de har stungit, och så ska allting fulländas, fullbordas. Herre, vi tror att du som har satt igång hela frälsningshistorien och som arbetar genom frälsningshistorien, du är också mäktig att fullborda den på det sätt som du har bestämt. Herre, vi litar på dig. Vi tror på dig. Vi tackar dig för att tiden ligger i dina händer. Du är begynnelsen och änden. Du är A och du är O. Det är i dig vi lever och rör oss och är till. Herre, låt din vilja ske så som i himlen, så och på jorden. Amen.
Ja, det här var del 12 över första Thessalonikerbrevet, bibelförklaringar med Håkan Sundliden. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimmen. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.